Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 323. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Tjena, tjena.
Tjena.
Hej, hej. I talande stund är det eftermiddag tisdag den 23 maj och Malmö FF leder allsvenskan med 3 poäng. MFFs segersvit i allsvenskans inledning stannade vid 8 matcher, men laget är fortfarande obesegrat efter 2-2 i det lätt upphåsade toppmötet med BK Häcken, som numera är både regerande svenska mästare och cupmästare. Vi ska alldeles strax skärskåda söndagens match på stadion och blicka fram mot nästa toppmöte, nämligen Elfsborg MFF nu på söndag. Men allra först så ska vi kasta oss huvudstupa in i diskussionen om hjälpmedel för domarna.
Yes!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det stora samtalsämnet efter MFF Häcken var varken relationism eller snabba omställningar. Istället handlade det om huruvida bollen från Derek Cornelius inlägg styrdes in i mål eller inte av Johan Hammar. Var den inne, Max?
Ska svaret vara helt självklart? Rent logiskt så var bollen inne, ja. När den var i luften, inte vid studsen för då var den till den på linjen, men den vinkel, om man nu ska räkna så här, bollen får då och framförallt när han sen slår upp den i ribban. Han träffar alltså insidan på ribban och då bör hela bollen ha varit inne.
Hur är det, vad är din åsikt, Fredrik?
Det är svårt att säga. Av repriserna så är jag inte övertygad om att den är inne. Men jag går på linjemannen. Vi har ju domare som bestämmer och linjemannen springer direkt tillbaka mot mittlinjen igen och är säker på sitt beslut. Och detta var inte heller något som någon hade någon större invändning mot, varken under eller efter matchen. Johan Hammar förstås, men han var nog mer besviken på sig själv för att det är dåligt försvarsingripande att styra den bollen mot eget mål. Han står lite fel där.
I och med att det är en stolpe så tydligt också, så linjedomaren, om han är vaken och har exakt rätt placering, så har han en väldigt bra vinkel. För att säga han hela bollen så är den inne. Men det är ju ett väldigt, väldigt kort tidsrum han har där.
Så är det ju. Men jag tänker precis som du, Fredrik, att reaktionerna är väldigt talande.
Ja.
Som spelare så har man ju oftast en väldigt god uppfattning om var bollen befinner sig. Och att det faktum att det inte var några protester egentligen att tala om från Häckens sida säger ju att bollen var inne.
Mm. Ja, det var väldigt lugnt faktiskt.
Ja, precis. För att backen Lund där som rensar upp den i ribban, det är inte så att han springer mot huvuddomaren och är liksom vansinnig eller sånt där. Och Högmo sa det ju väldigt bra på presskonferensen efteråt också, att det var att han litar på domaren. Och det kändes skönt för en
i detta fallet?
Ja, i detta fallet. Men det kändes ju uppfriskande att för en gång skulle höra någon som liksom, ja, dömer domaren så var det väl förmodligen så. Det är man inte direkt bortskämd med, inte under allsvenska inledningen.
Vi återkommer till det, tänker jag. Men om vi uppehåller oss här nu. Om man nu hade haft mållinjeteknologi, Max, hade det liksom, hur hade det förändrat?
Nej, då hade du fått ett tydligt svar, helt enkelt.
Ja.
Och så vitt jag förstår, nu vet jag inte om det är någon som utnyttjar det i praktiken, men du kan ju ha målteknologi utan att ha VAR. Så att det är ju inte ens en motsats egentligen. Och för mig är det väl ingen hemlighet var vi står i de här frågorna, men alltså att man inte har målteknologi är för mig helt obegripligt, om det liksom verkligen finns möjligheter till det. För att det är liksom en absolut företeelse. Det liksom ingen, finns ingen regeltolkning, det finns inget annat, utan antingen är bollen inne eller så är den ute. Precis som tennisen har haft i många år med sin väldigt tydliga och, som jag upplever det, väl fungerande teknologi. Det är heller ingenting som behöver ta någon tid. Jag tror till och med det är så att det liksom plingar till någonstans om bollen är inne eller inte.
Ja, för det känns ju som att ska man ha det så måste man ju ha den, så att säga, den automatiska funktionen. Man vill inte ha den mållinjeteknologin, om man kan kalla det som ishockeyn har.
Nej.
Där de ska sitta och dra bildruta för att se om pucken var över linjen. De har ju å andra sidan i och för sig en kamera som är placerad rakt uppifrån, så att de kan göra det, men ändå.
Ja, alltså hockeyn har ju komplicerat på så vis att du har en målvakt med stora skydd som kan skymma. Här är det väl i princip, ska du inte, eftersom någon stolpe bör nästan alltid, alltså att båda skulle vara skuggade så att du inte ser det ytterst osannolikt.
Mm. Ja, men det kan jag också köpa. Jag tror dock att saken är här att den typen av teknik är väl nästan i paritet med VAR i kostnadsmässigt liksom. Det är steg. Sen så är ju VAR en större, vad ska man säga, inom citationstecken, apparat, att det kräver mycket mer, det kräver mycket mer folk på plats och sådär, men absolut, mållinjeteknologi, det handlar ju om en så fundamental del av fotbollen, var bollen över linjen eller inte, där känns det ju som att det är teknikens hjälp kan man ta. Jag är ju emot VAR för att det liksom dödar det spontana i sporten, att liksom en millimeter offside ska liksom tröskas medan andra grejer kan släppas. Alltså det blir, jag tittar på Premier League och det har funkat i år, det har inte varit bra och det har inte dratt ner antalet domslut som man sitter och ältar i tid och evighet, vilket ju i och för sig ger bränsle till tv-studion, är det någonting de älskar att prata om så är det ju domslut. Men ja, mållinjeteknik, absolut, det hade väl varit käckt.
Man kan ju tillägga där också, förlåt, att det är ju faktiskt ganska sällan de här situationerna uppstår. Så jag har ju färskt i minne ändå, och jag har väl tagit upp det någon gång här tidigare, att ett SM-guld på damsidan avgjordes ju faktiskt förmodligen av en linjedomare som var helt felplacerad och inte dömde en boll som jag nästan kan lova var inne i mål när Tyresö tog ut guld på Rosengårds bekostnad här nere.
Och det var någon VM-final också, va?
Det var väl det också. Jag tänkte bara bli inhemska här nu. Men det var någon VM-final så det också blev fel.
Ja.
Kan vi väl lugnt konstatera.
Ja, det vågar man väl säga nu.
Man vågar väl slå fast det, va?
Ja, även om det inte är preskriberat. Inte mellan de två länderna.
Nej, är det det då?
Nej, jag vet inte. Nej. Då.
Ja, vi kommer säkert att återkomma till det här, denna debatten, eller relaterat till denna debatten snart, men du vill säga något mer?
Jag tänkte där, när du, egentligen om vi kan inte diskutera VAR denna gången, men vi pratade om MFFs tre situationer förra gången. Vi kan konstatera att Häcken blev blåsta på en situation som definitivt inte var offside.
Precis, ja, det är andra halvlek där. Ja. Jag reagerade också på den, tyckte att det, nu sitter jag ungefär, pressläktaren är ungefär vid mittlinjen. Men jag reagerade också på den. Jag kunde liksom inte få igenom varför det var offside. Jag tycker inte att han låg, inte ens från den position jag var i, låg där.
Och det är ju en annan form av diskussion då, liksom, om vi inte pratar om VAR, så är det lite, om vi nu ska säga att saker och ting inom idrotten är allvarliga, så är det ändå lite allvarliga fel som har varit, man har sett i några matcher här, där det är rätt tydliga missbedömningar. Och det är oerhört svåra avgöranden eftersom det går så snabbt, men det är lite för många sådana kanske.
Vi återkommer som sagt till en relaterad fråga här vad det lider. Men jag tänker att vi ändå ska prata lite mer om spelet i matchen. Förväntningarna inför matchen var ju högt ställda. Infriades de, Fredrik, tycker du?
Ja, men förväntningarna var ju det här på anfallsfotboll i 110 km i timmen. Eller kanske 120 då, det skulle gå lite snabbare än vad som är tillåtet då. Och mycket mål, mycket chanser, men det, på det viset infriades ju inte förväntningarna, inte till en början i alla fall. Men det var en annan typ av match som var rätt häftig att följa, tyckte jag ändå. Liksom att ett Häcken som låg lågt och lät MFF komma upp, men som för den sakens skull ändå bestämde rätt mycket i matchen, tyckte jag. De bestämde vad MFF fick göra ganska mycket och det var liksom rätt häftigt att se Häcken göra göra väldigt mycket av sina förutsättningar i den här matchen. Att helt plötsligt genom tre passningar så kunde man vara i ett numerärt överläge vid 16 meters linjen ungefär. De hade ganska lätt att ta sig igenom MFF, och det var ju egentligen matchen igenom, trots att man satt och tyckte att nu har MFF initiativet och kontroll på händelserna, så whoops, då var Häcken där.
Ja, jag vet att jag tycker ju att det var en väldigt underhållande match faktiskt. Jag tyckte MFFs första 20 minuter, det var liksom bara den där sista passningen, eller sista, där var inte den, vad ska vi säga, den exaktheten som man kanske haft i andra matcher. Jag tyckte också i första halvlek att Martin Olsson var ju väldigt duktig i matchen igenom, men då hade han problem med inläggen. Alltså då saknar man Busanellos inlägg. Sen blev det bättre efterhand. Jag tyckte att Malmö sista delen av första halvlek var väl inte lika bra. Och andra halvlek var ju, som Fredrik säger, fart. Vi får väl säga 130, för man får köra 120.
Ja, precis. Ja, exakt. strax efter Hallandsåsen upp till Varberg där så är det 120.
Men samtidigt på något konstigt sätt tyckte jag att MFF hade kontroll på matchen i första halvlek. Alltså på något sätt. När Häcken väl kom fram så är det som Fredrik beskriver, de kom fram rätt lätt igenom, men det hände ju inte så jättemycket. En sidoreflektion är där. Det här med statistik och fotboll tycker jag inte funkar så väldigt väl. Jag såg alltså matchen på tv och jag upplevde som att Malmö hade ett väldigt tydligt bollinnehav. Och då kom det upp efter en halvtimme att bollinnehavet var 51-49 till Häcken. Då är det väldigt svårt att säga att det verkligen stämmer. Och reaktionen fortsatte när man beskrev Traorés målgörande, att han hade gjort mål på 5 av 20 skott, vilket skulle vara 45% av sina skotten, vilket stämmer inte riktigt. Så att jag upplever som att de här siffrorna som man serveras i tv känns inte tillförlitliga helt enkelt. Sidospår. Men
bollinnehavet, den siffran låter ju konstig. Jag hade, tror jag, paus 60-40 till MFF, var den siffran jag såg någonstans.
Ja. Det kom upp i tv-rutan 49-51, för jag vet, jag reagerade, jag tänkte det här kan inte stämma.
Ja, ibland så är det ju att de kanske visar från de senaste 5 minuterna. Alltså ibland så har de ju sådana siffror, det varierar lite grann.
Ja, det var, som jag uppfattade var det också totalt.
Ja.
Men nu måste de ju ha, jag vet inte.
Nej, jag tycker det är lite synd, för att siffror kan vara kul, men de får liksom ha rätt sammanhang.
Ja, men om jag tar SofaScores siffror här då, så har det 59-41 till MFF i första halvlek och 68-32 till MFF i andra halvlek, och det kan väl stämma.
Låter rimligt.
63-37 totalt. Nej, men sen, man vet ju inte med Häcken där om det var deras plan att ligga just precis så lågt som de låg. De gör ju det lite titt som tätt. De är ju inte riktigt som MFF. De kan vara som MFF när de fyller på och attackerar, till exempel hemma mot Degerfors eller hemma mot Djurgården för den delen också, när de liksom bara öser på. Men de kan också vara det laget som faktiskt åker till stadion och ligger lågt och ställer dem skickligt. Och det var väl just framförallt det som skilde dem mot ett annat lag som har varit här på stadion. För det här har ju egentligen alla legat ganska lågt. Och, det hörde jag Henrik Rydström prata om i efter matchen i juni också. Att ligger de lågt för att de vill det, eller är det för att MFF är så bra? Det kanske en fråga mer av filosofisk karaktär. Det som är intressant var ju att faktiskt Häcken kunde göra någonting av bollen när de fick den. Sen så var de väl, jag vet inte om det var lite trött. De spelade ju faktiskt match på torsdagen då, 2 dagars vila, men när de väl kom in i den där sista tredjedelen som maxade, så var det inte så där sylvast. Traoré har ju en bra chans där, eller hygglig chans i alla fall, när Johan Dahlin kommer ut väldigt bra på ett, jag vet inte, vad ska man kalla det för, friläge eller ett halvfriläge?
Han hade ju
man har ju bara en touch, på sig, så han har ju inte bollen under kontroll.
Nej.
Han hinner inte ta in den, utan det är ju att försöka chippa över där.
Men sen så tyckte jag att det sista kvarten, så märktes det ju ganska tydligt att Häcken var slitna, tyckte jag. Då, alltså efter att MFF hade kvitterat till 2-2, så var det ju inte längre frågan om något av lagen skulle göra ett mål till, utan det var det ju frågan om Malmö skulle göra ett segermål också.
Ändå är det Häcken som har den vassaste chansen, och det är väl någonstans också något som skiljer sig lite från tidigare matcher att MFF har faktiskt skapat chanser att avgöra alla matcherna, även om man då har haft lite medgång och faktiskt, ja, bollarna som inte studsar in i fjol studsar in i år, även om man förstås är mer förtjänt av den poängskörden man har. Men det är ju Kamara som har den största chansen i matchen och faktiskt sätta 3-2 till Häcken då. Men jag tycker att MFF...
Istället blev han avblöst för Hans.
Jag tycker att MFF vid efter 1-1 egentligen är det laget som går för segern allra mest, och man ska inte säga att de är mest förtjänta av det, för just de skapar fortfarande inte de här riktigt heta chanserna, men det var liksom dit matchen pekade, tycker jag, från och med det. Därför var det lite ologiskt att Häcken faktiskt gjorde 2-1.
Men om vi ska prata om det målet då, för att återknyta till någonting som ni båda, men framförallt Fredrik, kanske har varit inne på, att Rydström har lyckats med allting hittills. Så var ju de bytena som genomfördes där skapade ju en åtminstone temporär oreda i MFF, som var tillräcklig för att Häcken skulle... För MFF fick ju aldrig tag i boll. De gjorde ju bytet, om det var om Häcken hade inkast eller... Jag tror, men i alla fall inkast på offensiv planhalva, och MFF fick ju aldrig tag i bollen under det anfallet.
Nej, man skulle ju behövt en förklaring eller så där, hur han tänkte när han gjorde de bytena, för det kändes rörigt. Jag kan bara hålla med.
Det, var det, ja, det ändrar ju formationer och,
ja,
så.
Ja, och det fanns ju ett skäl naturligtvis att man jagade mål, men det blev väldigt, väldigt märkligt. Det blev det.
Och där ska ju också Häcken ha cred för, nu kan man inte säga att det är liksom inte så att Högmo får ut en order om att det här måste ske nu för att MFF har gjort så, utan det är att man har så pass skickliga spelare så att man kan känna igen den situationen, och det är liksom det målet de gör är ju fantastiskt vackert, också otroligt påpassligt. Helt plötsligt får liksom Rygaard dyka upp där, och Peña Olivicki är inte i närheten av honom, och han skarvar inte i Traoré, och där är Cornelius och Lasse Nilsson inte i närheten heller. MFF har precis gått över till en trebackslinje då, och Häcken bara hugger direkt på det. Det är väldigt väl utfört, men oavsett det så kan man inte lämna allsvenskans kanske just nu hetaste spelare, i alla fall hetaste framspelare, Mikael Rygaard. Han har gjort 8 assist på de 6 senaste matcherna i Allsvenskan. Det är rätt sjukt. Jag tror att han hade assist även i cupfinalen. Att låta honom få det läget där, att liksom glömma bort honom där, är ju... Ja, så får man inte göra. Och det blir väl lite av en effekt av att MFF öser på, de går för segern och de känner att de har lite momentum i andra halvlek, och de kastar in mycket och man blottar sig, man exponerar sig lite, och oftast brukar man klara det ändå, för man gör fler mål framåt, men nu är det ju Häcken då som är lite bättre.
Just det här att Malmö gick för segern även i slutminuterna där, det var ju väldigt tydligt, för det blev det här samspelet med publiken. Jag har inte hört på mycket, mycket länge när publiken sjunger "Vi vet ni kan", 3-2 till Malmö. Alltså det var liksom inget, det var ingen lättnad över att de hade kvitterat, utan det var verkligen, och det kan vi se som en styrka i längden, att både publik och lag går för seger i varje läge.
Men det är lite intressant det, att Rydström, han har ju lyckats med väldigt mycket, men just det här var några taktiska grejer som kanske inte funkade lika bra. Och Anders Christiansen vill inte erkänna det själv efter matchen, men han följde ju Samuel Gustafsson väldigt noggrant matchen igenom, i alla fall väldigt långa perioder av matchen. Och Samuel Gustafsson pratade ju om det efter matchen också, att han tyckte det var konstigt att Christiansen var efter honom så mycket. För att Christiansen är så pass bra att MFF tappar ju honom i spelet många gånger. Och när MFF, vad ska man säga, man kan ju inte säga att de hittade in i matchen i andra halvlek, för de var inte så att de var borta från den. Men när de verkligen började storma framåt, så fick jag känslan av att då hade Anders Christiansen börjat lämna Gustafsson lite mer och söka sig utåt, kanske framförallt mer utåt kanterna där det fanns mycket ytor, och då blev MFF mycket, mycket vassare. Det ska ju snarare vara så att förhållandena är omvända där, att det är Gustafsson som mer ska jaga Christiansen.
Både ni och andra pratade inför den här matchen som det första stora testet för MFF. Vilka svar fick ni, tycker ni?
Jag tycker först och främst att vi får ju, jag ska inte säga pudla, men vi får ju backa lite grann. För vi resonerade utifrån andra förutsättningar. Vi trodde ju inte att Malmö skulle kunna ställa upp med den här backlinjen. Nu kunde både Cornelius och Nilsson spela, och det förändrade ju förutsättningarna och tankarna ganska mycket, tycker jag, inför matchen. Det är väl det första jag tänker på. Annars så trodde jag ändå faktiskt att Häcken skulle ställa till ännu större problem för MFF, för att det var stor risk för att de skulle förlora. Men,
de låg ju under två gånger, under två gånger. Inte, men det var liksom, orimliga tankar.
Jag såg kanske framför mig att de mycket väl skulle kunna ha, Häcken skulle kunna avgjort det här tidigare, men inte som matchen såg ut, men rent tankemässigt.
Om de hade haft El Kabir på topp.
Då hade det varit ett annat läge.
Eller René Makundele.
Exakt.
Men det var väl, det visar väl att det här är två och Elfsborg visar väl sen igår då också när de slår Norrköping att det här är, alla tre är väldigt bra lag i Allsvenskan just nu som kanske står i en viss särklass, eller tar i med en klass i alla fall.
Ja, men jag tycker det visar sig att om man tittar på spelarmaterialsmässigt så är MFF som lag nog så bra som Häcken. Kanske till och med lite vassare just med att bänken är så bred. Man kan liksom verkligen kasta in vad som helst egentligen i form av spelartyper och sådär. Men att Häcken är taktiskt längre fram än vad MFF är. Man gör mer av det man har på plan. Och kan MFF lyckas maximera sitt manskap på samma sätt, så finns det en större potential än vad det finns i Häcken. Och det säger inte lite. Där någonstans landar jag väl. Det är nog min slutsats i det här. Att, om man spelar den här matchen igen om ett halvår, så borde MFF dominera den ännu mer. Om liksom utvecklingen följer samma kurva som den gjort hittills. Och jag tycker också att det blir ju någonstans det också med tanke på frågan då. Men om Häcken hade spelat med Malmö FFs backlinje så tror jag inte att Malmö FF hade lyckats göra mål. Nej, men det blir väldigt hypotetiskt.
Ja, ja.
Varför skulle de göra det?
Nej, men det känns som att det var liksom den biten som lite saknades i Häcken för att vinna, för att liksom kunna stänga ner den här matchen, för att man är taktiskt så pass bra ändå, tycker jag.
Men om man bortser från liksom tidsfaktorn här och det faktum att Häcken har jobbat med det här spelet under betydligt längre tid än vad MFF har gjort med sitt, har Häcken något annat som MFF saknar, Max? Eller handlar det bara om det här att det kollektiva spelet sitter?
Ja, men de har väl en effektivitet, har de inte det? Som är väldigt, väldigt hög.
Det har ju MFF haft i flera matcher den här säsongen.
Men till och från, men det känns någonstans som att de gör mycket mål helt enkelt.
Vi har ju lyft MFFs matchvinnarkvalitet hit mycket. Alltså i Kristelin, vi har Vecchia och ja, vem, Nanasi då förstås och Ali, men om man tittar på den allsvenska poängligan nu så är ju det är fyra personer som toppar den och tre av dem är Häckenspelare. Lars Olden Larsen och Mikael Rygaard och Benny Traoré. Då. Och så får man inte glömma av att de faktiskt har Sadik och Simon Gustafsson och tvillingbron på skadelistan. Nu var Simon Gustafsson på bänken men han värmde inte ens inför matchen så det var ganska tydligt att han inte skulle spela.
Han hade ju inte heller, enligt uppgifter i Discovery-sändningen på fotbollsskolan.
Så var det kanske. Ja, det var man missar
bara, han var bara med som moralhöjare.
Ja.
Och det, man ska ju komma ihåg också att Häcken dessutom hade spelat en cupfinal. Sen att den blev en hyfsat enkel resa för dem men det är ändå... Det är ett ytterligare styrkebevis för dem. Så att Häcken är väldigt bra just nu, så är det.
Och de har också Djurgården borta här imorgon. Så att de hade ju den någonstans att ta hänsyn till också. Jag måste säga, det var inte så att Häcken har flygit under radarn för mig. Med tanke på vad de gjorde i fjol då. Liksom. Men det var ändå, det var häftigt. Med tanke på det trängda läget de var i. Att de tog sig an den här matchen på det viset. Och på det smarta viset. Och att de... på ett MFF-skt sätt var väldigt noggrann med att inte prata om att det var mycket matcher på kort tid. Det tyckte jag var något som MFF blivit bättre på i takt med att man har spelat mycket i Europa. Att man ska inte gå ut och tjata här om att vi har tre matcher i samma vecka och att det är så tufft för oss och sådär, utan att man hanterar det liksom. Ibland har ju MFF gått lite i den fällan och liksom det blir någon slags tycka synd om mentalitet om man inte pratar om det, om man bara säger att det ska bli kul att spela mycket matcher, för det är det man tränar för, så tror jag man har lättare att hantera dem.
Man slipper ju träna då.
Ja, exakt, det är ju skitgött ju.
Ja. Och ska man någonstans titta sen liksom på vad resultatet landade i, så var det ju oändligt mycket viktigare för MFF att inte förlora än betydelsen av att vinna i den här matchen. Så att en poäng var ju liksom med tanke på liksom ändå 8 raka segrar, att det kommer en oavgjord mot Häcken, det med i Malmö, det. Mm. Det är bara
om, det, om man ska ställa den frågan på sin spets då, för det var ju samtidigt som du säger, Max, att MFF behöll sitt försprång till Häcken och behöll raden av obesegrade matcher, så fick ju Häcken samtidigt med sig ett kryss från Malmö. Alltså var det något av lagen som hade mer nytta av resultatet än den andra?
Jag tror Malmö hade mer nytta av krysset här, så Häcken hade ju haft, framförallt eftersom Häcken ledde så in på slutet, så hade de fått det med sig, så hade det varit en skjuts. Nu har de fortfarande samma avstånd till Malmö. Och det kan ju vara större, kanske redan när ni, en del av er lyssnar på detta, eftersom de möter Djurgården imorgon, men det är ju ingen given seger på något sätt.
Ja, det... Ja.
Men det blir inte större, förlåt, för Malmö har inte spelat. Nej, men det finns risk att det blir större.
Ja. Ja, något mål kan det ju bli. Nej, det i så bli. Fall. Men om den här frågan om som jag ställde innan, om man vänder på den, har MFF något som Häcken saknar?
Ja, men jag tycker en sak man har är ju, man har en storklubbsmentalitet. Jag tycker det säger lite grann att Häcken lämnar Malmö med en poäng och är ganska nöjda med det. Och visst, det handlar om 30 omgångars spel, men det känslan är ju ändå att MFF är riktigt irriterade över att inte vinna där. Det finns ett liksom med konsensus av att man ska vinna matcherna. Det, oavsett vad det är, och MFF går för det på ett annat sätt än vad Häcken gör. Även om liksom Häcken skapar chanser, så får man ändå känslan av att det är MFF som jagar segern på ett annat sätt. Sen så tycker jag nog också att MFF har en lite annan tyngd än vad Häcken har. Det är liksom lite svårare att sätta fingret på exakt vad den består i. Men jag tycker att man liksom har en tempo och driv i spelet, och man kastar sig liksom över motståndaren i sina bästa stunder, och framför allt när man inte fokuserar så mycket på motståndaren som man ju faktiskt gör då, i och med att man ger Christiansen den rollen, eller om man tar den själv, han har ju ganska stor frihet på plan. Om man liksom börjar spela sitt spel, så de högsta nivåerna där, det är inte många som kommer upp till dem. När det liksom känns ostoppbart. Målet är ju, 1-1-målet är ju lite bevis på det. Det är Vecchia som börjar det anfallet, och sen så vandrar bollen fram och tillbaka och man söker vägar in, och helt plötsligt så är bara Vecchia där inne mitt i straffområdet alldeles efter att Häcken tagit ledningen. Och de hade tagit ledigt efter sin ledning. Och det ska egentligen inte gå, tycker jag. Det ska ju ett försvar vara så pass samlat, och är ju egentligen i viss mån samlat. Men likväl lyckas de inte stoppa MFF där.
En sak när du på den frågan, så vill jag också säga så här, att även om Häcken har bättre åskådarsiffror och mer support hemma, så när man såg, det såg nästan ut som de hade placerat ut lite Häcken-supportrar här och där, för det skulle se ut som det var folk på bortaläktaren. Det är ett oerhört klent intresse för en sån toppmatch. En helg eftermiddag, ingen långt avstånd till Malmö. Det finns liksom inget skäl till varför det inte skulle gå och åka ner.
Ja, det är väl att de har bränt pengarna på Kristi Himmelfärd till Mjällby. De fick välja en resare. Jag vet inte, det är väl en förklaring. Sen så är de ju inte så många.
Ja, men ändå så tycker det har sett mer ut på deras egna hemmaarena. Men som sagt, det jag tycker det är lite... Men deras klack
har alla rätt. Och det säger kanske ganska mycket också om fotbollsläget i Göteborg. Tänker jag att de som inte är liksom tillhör kärntrupperna, de som går och tittar på fotboll för att det är roligt att titta på fotboll, de går och tittar på Häcken istället för ett annat lag i Göteborg.
Mm, mm. Så kan det vara.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Andra saker från MFF som ni vill ta upp här. Jag tänker själv att Martin Olssons insats ändå kan vara värd att... Jag diskutera med tanke på lite han har spelat.
Jag är återigen sur över betygssättningen, att han får för dåligt betyg.
Men du satte det ju själv.
Ja, jag vet. Men det är svårt när betygen ska ut så tidigt.
Nej, jag kan bara hålla med. Jag tycker också att han var värd. Alltså, jag tänkte mycket på att det är en mental styrka och någonting hur laget, truppen, MFF fungerar just nu. Att en spelare som har fått stå tillbaka rätt mycket och dessutom åkte på en reprimand här i vintras när han inte fick träna och spela. Det är väldigt starkt att gå in och göra en sån insats som han gjorde. Sen som sagt tycker jag att länge så kände jag det här att Busanellos inlägg, det borde många lära sig av. Men sen blev det bättre i andra hand.
Ja, nej, men det är ju inte för inte att han har varit en Premier League-spelare så pass länge och även med i landslaget så pass länge. Liksom. Han var ju med där så sent som, uttagen så sent som i fjol. Skadade väl sig. Så ja, nej, bra insats av honom. Sen så, jag vill ju gärna gubbgnälla lite också.
Ja, men gör det.
Det har ju saker inför matchen. Alltså ljudvolym på spiken är ju helt otrolig. Jag fick hålla för öronen. Jag låter gammal nu, jag vet det. Men det, alltså, måste man skruva upp den så fruktansvärt högt? Det kanske beror på liksom, återigen placeringen på pressläktaren. Att mycket är modernt med MFFs arena, men PA-systemet är inte det.
Man behöver inte skrika ut förnamnet tre gånger heller när det blir mål. Kanske. Jag vet inte.
Och det som fascinerar mig framförallt med det är ju att det görs så långt efter målet.
Ja,
det är ju ofta ett par minuter. Här var det väldigt, väldigt nära att Häcken han gör mål emellan igen.
Ja, då, ja, det är ju nästan, ja, skriker man ut ändå.
Ja.
Om de precis har gjort det. Eller? Det är ju tråkigt för målskytten att gå miste om sitt namnskrik.
Ja, liksom.
Nej, men det är sån diskant som skär in i öronen. Man känner liksom att det bara blöda ur öronen efter ett tag. För det är också mycket, det ska läsas upp odds och det ska vara matchsponsorer och liksom att man får inte bränna bengaler. Allt vad det är som ska läsas upp inför matcher då. Det blir lite mycket. Men
apropå inför match för saker som ska läsas upp så hade du
Det var mer gnäll. Alltså inför matchen då så har ju spelföretag utsett månadens tränare och spelare. Och det här var ju då Isak Estelin och Henrik Rydström. Och de skulle få motta den här utmärkelsen då inför avspark. Och det lästes upp en presentation som liksom, man fick lite känslan av att den aldrig tog slut. Och det var liksom spelreklamsflaggor och det var spelreklamsbanners. Och det var, ja, det kändes liksom som en spelreklamsparad på inneplan. Är det så det ska vara? Undrar jag då, det tycker jag inte.
Nej,
svarar jag på snabbt.
Det tar ju också liksom lite udden av matchpeppen.
Ja, precis. Det måste man kunna stöka över på något annat sätt. Det är väl inte så att de som är där är så himla intresserade av det. Och precis som du säger, liksom klacken är ju de här minuterna innan avspark på väg att växla upp och man försöker få med sig hela arenan i vad det kan vara, någon slags hopper, ramsa eller vad det kan vara. Liksom. Det dör lite grann när liksom det kommer ett anförande om saker man redan vet. Att Malmö FF har vunnit 8 raka matcher. Liksom. Ja.
Kommer ni ihåg hur det var för några veckor sedan? När Isak Kiese Thelin gjorde många mål. Alltså det är klart att de är ute efter största möjliga exponering. Men för liksom arrangemangets skull så skulle man kanske kunna ha tänkt sig den prisutdelningen. När lagen lämnar planen efter uppvärmningen istället för att, ja, vad vet jag.
Ja, men det har man väl också gjort när till exempel en spelare har gjort 300 matcher i MFF och då är det ju när den går av uppvärmningen. Har jag för mig att det i alla fall, det är inte inför avspark i alla fall.
Ja, jag upplever det här mer som symboliska handlingar också så jag tycker det ska väl inte behöva vara någon större show runt utdelandet. Om det ska vara något utdelning.
Nej, och det är liksom också, det är inte heller, alltså det är ju så himla liten månadens spelare. Ja. Alltså det är inte liksom, de ska ändå dela ut 7-8 sådana här under säsongen.
Ja, det är inte, det är förmodligen inte sista gången en någon i Malmö FF får ut.
Nej, så kan det vara.
Och också att man delar ut pris för månadens spelare i april den 21 maj kanske kan vara lite piggare på utdelningen där.
Snabba på avtryckaren.
Ja.
Det har väl varit någon match sedan dess, va?
Ja, folk ska hinna rösta och grejer. Det tar lång tid.
Ja.
Efter MFFs match mot Halmstad så tyckte Henrik Rydström att Kasper Karlsson borde ha fått rött kort. Efter MFF Häcken var det Per-Mathias Högmos tur att kräva utvisning på Anders Christiansen. Mm. Och, men istället för att diskutera själva situationen med Christiansen här så vill jag att vi ska börja med den här frågan. Har tränarna någon skuld i att det blir så väldigt mycket fokus på domarfrågor nu för tiden? För jag kan känna lite grann att det är väldigt många presskonferenser som handlar om domslut som har gått emot laget snarare än vad som har utspelats.
Möjligtvis är det en kombination av tränarnas fel och kanske vi i media som också kanske inte...
Alltså generaliserar, nej, vi inleder ju.
Nu generaliserar jag, men inte vi specifikt Sydsvenskan utan framförallt kanske kvällsmedia som gärna ligger på i en enskild fråga för att den ska liksom vara klon på det hela. Men visst kan man ta ett större ansvar. Jag tycker att tränaren ska få säga ifrån också när någonting är fel. Men apropå själva situationen så har jag lite svårt att... Det var en ful grej och det blev en stämpling. Men jag är osäker på om jag verkligen tycker att det var ett rött kort. Det kändes lite slumpartat ändå.
Jag tycker i och för sig, som utomstående så tycker jag alltid att det har varit en stark Malmö FF-gren att lägga över fokus på domaren då. Eftersom man någonstans har en grundinställning av att man ska vinna matchen och att man vill så himla gärna vinna matchen och att man ofta har favoritskapet, och när man inte vinner matchen så då vill man ha förklaringen, någon slags syndabock, och då landar man ofta i domslut liksom. Och det, jag vet inte, det lever väl någon slags symbios. De här situationerna vevas något så extremt i Discovery och tränarna kommer dit precis några minuter efter slutsignal, och de får ofta gärna direkt en fråga om någon situation som de såklart är upprörda över, och sen lyfts det citatet ut av tidningar och så fortsätter efterspelet om bara detta. Det är ju lite synd egentligen, för att det är rent taktiskt en jätteintressant match mellan Malmö FF och Häcken. Det finns mycket att säga, många fina individuella prestationer. Alltså sitter man ändå där och pratar om ifall Anders Christiansen har en egen regelbok. Svaret på den frågan, nej, tycker jag. Men det blir liksom så tröstlöst, och det känns som att man hamnar där hela tiden. Och vi hamnar ju där också ofta. Det blir liksom som en ond cirkel. Kanske ett bättre ordval än att säga att det är en symbios.
Vad ska vi göra åt det då?
Ja, det är ju det som är svåra. Ska vi inte prata om det? Då framstår vi ju som liksom lite skygglappar kanske.
Nej, klart, ja. Klart vi måste kunna prata om det. Jag menar, tränarna måste som sagt kunna ha åsikter. Det är väl snarare, jag tycker vi både Fredrik och jag har varit inne på problematiken, att det är som fixering vid en sak som inte kanske är helt självklart. Det är lite annorlunda med ett mål som är mål eller inte, eller en tydlig straff som vi upplever det som. Men det här var inte en situation som man liksom kunde säga att det här var ett fruktansvärt överfall och borde bli tre matchers avstängning i efterhand. Utan tyckte den händelsen fick lite för stor uppmärksamhet, absolut.
Men ja, precis, för man, det är också det som är det svåra. En början skulle kunna vara att tränare lägger band på sig själv och inte pratar om domare i varenda intervju. Men man kan inte lägga, alltså, det frispråkiga allsvenskan vill man ju heller inte bli av med, för det är ju en styrka snarare än att ingen säger någonting. Men det är ju svårt. Det finns ju liksom inte statistik på det, hur mycket mer pratas det om domare efter en sändning nu jämfört med för 5 år sedan liksom. Men den trenden skulle kanske, ja, man vill gärna få den att vända någonstans, att kanske prata lite mer om situationer i matcherna och så.
Ja, för det är ju ändå så när man liksom väger samman allt, så är det ju väldigt få matcher som avgörs på grund av enstaka situationer. Ja.
Mm. Och det säger ju Henrik Rydsen på presskonferensen också, att men i en bisats då efter en lång utläggning, men det var ju inget matchavgörande. Det förstörde mer rytmen. Ja, men varför sitter vi och pratar om det då? Prata om det som var matchavgörande då?
Alltså... Ja, men det som tränare är helt ovilliga att prata om, eller inte helt ovilliga, men väldigt ovilliga, det är ju spelares misstag. Och då skulle vi kunna prata om, inte kanske just efter matchen igår, men efter många matcher skulle man kunna prata väldigt mycket om enskilda spelares misstag eller lagets misstag. Och det är liksom... enskilda misstag framför allt sker ju både av spelare och ledare och domare och alla. Så att man behöver ju inte hänga upp allting kring det.
Nej, men just framförallt inte i en sån här match där liksom, ja men, där situationerna inte direkt är så avgörande heller. Okej, vi har ju målsituationer, men den pratades ju egentligen inte så mycket om, inte på presskonferensen i alla fall.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
För MFF väntar nu nytt toppmöte på söndag i form av tabelltvåan på bortaplan. Det är faktiskt MFFs blott andra match på konstgräs i årets allsvenska. Kan man förvänta sig en matchbild som liknar den som var mot Häcken?
Nej.
Eller spelar Elfsborg ett annat spel hemma på Borås arena?
Jag skulle bli väldigt förvånad om man får se ett Elfsborg som ligger lågt på samma sätt som Häcken gjorde i början. Jag tror att det är liksom inte riktigt Häckens DNA med de spelarna man
Elfsborg.
Har. Ja, förlåt, Elfsborgs
DNA. Gudsvart som gudsvart.
Ja, herregud. Ja, någorlunda västra Sverige. Ja. Liksom. Ja. Sen så hade ju MFF, det är lite svårt att säga vad de står på konstgräs, kuppspelet då. Svårt att dra några stora slutsatser. Det var väldigt länge sedan, också har hänt mycket sedan dess. Och sen Brommapojkarna var ju en på många sätt rätt bedrövlig insats. Och förra året så var MFF hela allsvenskans sämsta lag på konstgräs ihop med Helsingborgs IF. Och det är inget sällskap man vill vara i direkt.
Senare, av tradition har vi alltid sagt att Elfsborg borta är en svår match för MFF, men utan att ha kollat siffrorna exakt nu så har känslan av att ha vänt det där ganska mycket. Malmö har både spelat ganska bra och gjort bra resultat uppe i Borås.
Undantaget i fjol.
Ja. Då det men då gick ju då allting.
Då gjorde de många dåliga matcher på
och
många
det
ställen.
Det var Andreas Georgssons sista match som huvudtränare och det var liksom kvartssamtal med supportrarna vid borta sektionen där efter den matchen och det var liksom som att ja, kris monumental var det vid den perioden. Det behöver inte brott just på Elfsborg dock utan snarare på vad MFF inte lyckades med.
Däremot tycker jag är imponerad. Jag tycker det finns någon sorts lugn i Elfsborg som har ju liksom haft ups and downs men inte byter tränare i panik eller. Så det känns som en stabil och lugn förening som man sällan ser de stora rubrikerna runt.
Mm. Ja, men det är ju häftigt. Hans inledning i Elfsborg i Mittelin var ju inget vidare. Men de liksom trodde på den modordet och de trodde på processen. Och de har ju fått rätt i det också. Och även i årets allsvenska så inledde man ju faktiskt med dels förlora mot Häcken hemma. Och sen bara 0-0 mot Varberg borta. Det är rätt lätt att det börjar sprida sig spöken då. Men istället så metodiskt jobbar man sig vidare och har ju spelat fantastiskt fint det som följer sen. Det känns som att Tillini har just lyckats med rätt mycket som matchcoach. Han, om man tittar i andra halvlek mot Norrköping igår så han får väldigt bra effekt på sina byten och Elfsborg blir bara starkare ju längre matchen går. Så det, ja, det är självförtroendet där i den föreningen. Sen har man ju en förmåga att liksom när bra spelare lämnar så lyckas man ersätta dem med så här namn som inte är direkt kända men som bara, man plockar fram något liksom.
Och Jimmy Tillin känns som han passar för han är liksom så lugn och ja, metodisk själv, en väldigt trevlig person som jag upplever då. Så att jag är imponerad av att de lyckas hålla den nivån som de gör allt som oftast även när det kommer svackor.
De är ju bara 3 poäng efter MFF trots MFFs succéstart. Har det liksom...
De går om de vinner med 2 mål.
Precis. Men har det, tror jag att Elfsborg lite grann har så att säga, gynnats av att kunna gå lite under radarn när det ändå har varit väldigt mycket fokus på Malmö och Häcken så här långt i den allsvenska säsongen?
Ja, men man har ju kanske framför allt gynnats av, alltså ingen skugga ska falla över de insatserna som man har gjort för att de har varit bra, men
man kan inte göra mer än att spela mot laget.
Exakt, exakt. Men man har också mött Varberg efter Häcken då, efter premiären mot Häcken så har man mött Varberg, Brommapojkarna, Degerfors, Mjällby, Halmstad, Sirius, Värnamo. Ja, det är ju,
man kan och så säga, Norrköping.
Ja, och men så du, jag förstår man inledde där tacksamt schema, sen så var ju matchen, bortamatchen mot Norrköping och ett styrkebesked, det kan man ju inte säga någonting annat än. Speciellt som Sigurdsson fick lämna planen där skadad.
Men vad är det som Elfsborg har gjort bra då?
De har fått ordning på sin defensiv på ett väldigt bra sätt. Annars kan man förknippa dem med lite fladdrighet bakåt, tycker jag. Offensiven har ju nästan alltid varit mer eller mindre bra. Så de har väl fått ihop en kombination där av det. De har liksom satt ihop ett bra manskap.
Det är ju någon sorts trygghet tillbaka till det igen utan en direkt press. Det är ingen som förväntar sig kanske att mer än supportar att de ska vinna allsvenskan. Men de liksom själva vet att de kan vara där uppe och det gör inget större väsen av det egentligen.
Mm. Men det känns liksom, de har en idé och de gnuggar in spelarna och så när de är redo så exploderar de liksom som Ondrejka. Kanske inte, fick ju inte en sån superstart i Elfsborg, men har liksom växt in i det och nu är han är ju den här fjärde personen då som toppar den allsvenska poängligan. Och Jeppe Ockel står på andra kanten är väldigt, väldigt bra också. De, man märker att de trivs i laget och i föreningen och
det borde vara fler Jeppe i allsvenskan. Tycker jag. Det är ett bra namn. Alltså. Om man då tittar på MFFs förutsättningar inför den här matchen. Vad finns det med tanke på att det är konstgräs och ett motstånd i bra form? Förväntar ni er några ändringar på plan? Mer än att Busanello lär vara tillbaka.
Ja, han lär vara tillbaka. Även om Martin Olsson gjorde en bra insats så det är väl... Nej, jag vet inget självklart. Det är väl om jag tror att Vecchia startar med tanke på att han gör mål och det innebär att han aldrig börjar på bänk. Jag har svårt att se vad han skulle skifta.
Nej, och det finns ju liksom inte sådär. Om man tittar på den offensiva uppställningen så är ju Vecchia ju en van konstgrässpelare. Så det finns ju inte något direkt sånt att ta hänsyn till heller. Nej, och just att det är en seriefinal, även om många vänder sig mot just det uttrycket då. Men etta mot tvåan, än så länge såvida inte Häcken går det här och vinner då mot Djurgården, för då är det inte etta mot tvåan längre. Men
då har de en match mer spelad, ja. Å andra sidan.
Ja.
Och då räknas det inte enligt statuter från Max.
Precis. Ja, utan att fastna i den här sematiken kring matchen så jag glömde om jag skulle komma nu.
Seriefinal.
Ja, precis. Så är det en seriefinal och då vill man ställa upp med det bästa laget.
Ja, och det är ju så också att det är en hel veckas vila mellan matcherna. Mm. Och Malmö spelade tidig söndagsmatch och spelar sen söndagsmatch nu. Så det finns ju liksom ingenting att hävda att det är någon sorts vila som krävs någonstans. Om inte det händer något på träningar i veckan, det kan man ju aldrig gardera sig för. Och naturligtvis viskar det en kanske på en sån som Cornelius fortfarande. De kan ju komma sviter långt efter en sån där huvudsmäll. Men Lasse Nilsson verkar ju helt okej. Okay. Apropå Cornelius så hade han faktiskt en sån lite halvvåldsam attack nu också, tyckte jag. Där, alltså där han får på en Häckenspelare. Ska man kritisera honom något så kanske det är att han ska vara lite försiktig med sin tyngd. Det var någon han klättrade över ryggen rätt högt upp på planen.
Ja, men det var ju faktiskt om det är den händelsen som du tänker på, när det var ju Traoré som blev liggande efteråt. Men där tyckte jag att det var Cornelius som var den som gick på bollen. Och sen så landade han ju på honom sen. Det var ju där smällen uppstod.
Jag upplevde det som att båda lägrena nedanför mig var väldigt upprörda. Henrik Rydsson var jätteupprörd för att Traoré som fick frisparken. Och det tycker jag nog inte, det skulle han inte haft tycker jag också, för jag tycker att han egentligen bara går in och ställer sig.
Ja, men det är ju det där som vi har varit inne på många gånger. Mm. Så det är, nu händer det ingenting där, men det är väldigt lätt hänt att en spelare som går på bollen tappar balansen och faller handlöst. Det har vi ju sett väldigt
Jag är inte säker på att det är samma situation, men det är möjligt att det var det. Men jag tror bara rent generellt, eftersom han är så stor och stark så kan det vara läge att vårda, för att det kan ta rätt.
Men ska han
Nej, han
ska han hålla igen bara för att han är stor och stark?
Nej, det ska han inte göra. Jag utgår egentligen...
Det hade inte Christer gjort.
Nej. Jag utgår egentligen fortfarande från situationen med Lasse Nilsson, om jag säger så. Ja. Men att det kan lite behärskning ibland kanske. Men han är en fantastisk spelare.
Han var väldigt involverad i mycket. Han missar ju Hovland i första halvlek på en hörna. Sen missar han honom också på en hörna igen i andra halvlek där det blir mål. Och sen så är han ju uppe och slår ett vänsterinlägg som det då blir 2-2-kvitteringen på. Och han agerar ju också defensiv mittfältare under ganska långa perioder i andra halvlek.
Kliver upp väldigt högt. Han har väl en nick på hörna en bit över också.
Ja, precis.
Så att, han visar ju ganska goda kvaliteter som inläggsspelare. Mm.
Han är ju också en spelare som stannar kvar efter mycket träningar och nöter, skott och frispark. Han väl fortfarande.
Han verkar sugen på det här med frisparken.
Ja, han har inte fått ta någon än. Men det är ju å andra sidan en lång kö där till Malmö FFs offensiva frisparken.
Ja,
å andra sidan ska man säga helst inte.
Nej, men det är inte heller så att de har varit nära att göra mål på dem. Så att kanske kan bli hans tur så småningom.
Mm. Ska jag förresten säga på Elfsborg, jag är ju fortfarande så här lite skeptisk till om de kommer hänga kvar där uppe hela säsongen. Ondrejka som vi nämnde är ju klar för Royal Antwerpen. Han har 3 matcher kvar. Sen så börjar ju de här matcherna som de har den närmsta tiden. Det är ju alltså MFF då, sen är det Djurgården, sen är det AIK, sen är det Hammarby. Visst, nu har kanske framförallt då AIK i den här Stockholms-trion. Jag nämnde inte imponerat, men det är ändå jobbiga matcher som kräver rätt mycket.
Ja, åtminstone Djurgården verkar ju ändå ha fått upp någon sorts ånga. Även om det inte kanske är som många hade tippat inför säsongen, så började det ändå. Det känns som att den här Europa-baksmällan har lagt sig lite.
Och det är liksom, Elfsborg går in i en, vad ska man säga, en 10-matchers sjok nu som är med rätt jobbigt motstånd. Allting på den övre halvan egentligen. Sen så lugnade det sig lite till hösten igen. Då får man möta, det är svårt att säga, nu är ju lag som ligger botten nu. Det kan ju såklart ha ändrat sig sen. Men lite mer förväntade bottenlag i alla fall.
Och när man är inne på det spåret så kan det vara värt att påpeka, det känner väl förmodligen de flesta lyssnarna till, men ändå av de efter Elfsborg så har ju MFF 5 matcher kvar innan serien vänder, och då är det ju alltså Djurgården, Mjällby, Värnamo, Degerfors och Sirius. Där ju Djurgården är ju såklart på en arena där MFF har haft det kämpigt, och de har inte alltid haft det jättelätt för Mjällby heller, men jag tycker att Mjällby ser lite, känns som att den här kuppen, även om det var långt så att säga från semifinal till final, så känns det ändå som att det har tagit lite på dem.
Det har varit mentalt mycket tankar runt kuppfinal.
Så att det finns ju liksom finns ju anledning för MFF kanske också att se på spelschemat med viss tillförsikt. Mm. Sen är det klart att skulle de förlora i Borås så är ju lite grann, har ju magin så att säga lite grann gått förlorad. Men med tanke på det, hur viktigt är det för MFF att åtminstone ta poäng i den här matchen?
Men det är väl så det är. Alltså att jag tycker fortfarande att det är klart att Malmö kommer att gå för seger och det är det absolut bästa, men oavgjort är helt okej.
Okay. Ja, men jag vill någonstans hävda att det inte är superviktigt. Det är klart det är viktigt att inte förlora, det är det ju alltid, men så länge prestationen visar någonstans att man ändå, tänk den här matchbilden då, MFF dominerar borta mot Elfsborg, skapar massa chanser, får inte in bollen och sen åker man på en kontring i slutet av matchen och förlorar med 0-1, då är det ändå ett tecken.
Per Frick stöter in den från en halvmeter.
Exakt, Frickadinho. Men där är det ändå någonstans att prestationen har varit liksom så pass talande att man åker upp dit och dominerar, och mycket hypotetiska resonemang för mig idag. Men alltså jag tror fortfarande att det är det viktiga. Så jag tycker MFF har en sån trupp och en sån tyngd, och man får in Pontus Jansson i sommar liksom, att om man kan stärka truppen ytterligare då med alla de här pengarna man har, och jag tror att det är viktigare i det skedet man är i nu. Man kan liksom redan cementera MFF som en, kommer att vara inblandad i guldstriden här i höst. Så länge man utvecklas i rätt riktning så jag har fortfarande väldigt svårt att se dem inte vinna.
Det är ju, om man relaterar till matchen mot Häcken igen, så är det ju där också att Malmö gör ju en bra match, och man kunde mycket väl vunnit den även om Häcken ledde in på slutet. Så att det var ju ingenting i prestationen där, mer än att jag tycker att det var lite var inte samma självklart in i straffområdet. Men annars var det ju liksom en bra prestation igen. Det är ju inget, man kände ju inget tillbakafall till ett dåligt, tråkigt, långsamt spel.
Nej, verkligen inte. Och det är ju det som det känns. Det som lämnar sig kvar är att AMFF taktiskt inte riktigt där än. Men när de är det så är de ju, då är de ju förmodligen bättre än Häcken. Och om man tittar på alla andra lag i Allsvenskan hade ju varit supernöjda med den matchen mot Häcken. Mm. Alltså väl liksom inte hittat något fel alls nästan.
Mer än hos domaren då?
Ja, precis. Ja, men det är ju standard då. Liksom. Men medan MFF är ändå ganska självkritiska efter 2-2 hemma mot regerande mästaren och cupmästaren. Man får väl inte säga att de har vunnit dubben. Varför? Det är lite lurigt det där.
Ja, men nej, jag tänker att man får gå på det för vad som kvalificerar för Europa. Då måste det vara cupen detta i år och Allsvenskan i år.
Ja, okej. Okay. Ja, men det ska titeln, man ska ha hållit i bucklan samma år.
Ja.
Samma kalenderår.
Ja, så får det bli.
Ja. Ja, jag är inte riktigt överens där.
Nej, men nu talar jag emot mig själv.
Ja, precis. Jag tänkte, för då är det ju dubbel.
Ja, då är det ju dubbel nu, därför att det är ju samma Europa att du kvalificerar dig.
Men det känns ju fel.
Ja. Nej, vi kommer aldrig till. Vi måste spela vår höst. Nej, jo. Höst vår heter det.
Vintersommar kan vi spela kuppen nere i Lamangen och så. Alla är ju där ändå på i februari.
Kan spela det där på Hammarbys träningsläger.
Ja, precis. Som pågår i 2 månader i Spanien. Så kommer man hem och så sumpar man bort guldet på de 8 första omgångarna.
Inte lätt.
Nej.
Det här har varit avsnitt nummer 323 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog och har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Hej hej.
Hej då.